Vad var det som hände på korset? Jesu död var ett justitiemord. Jesu död var en skenrättegång där han avrättades på ett sätt som saknar egentligen motstycke i historien. Aldrig någonsin har någon så oskyldig dömts på så felaktiga grunder under en så farsartad rättegång. Det slår till och med Kafka. För att han var verkligen helt oskyldig. I ett av evangelierna så säger Jesus till sina meningsmotståndare att om någon av er kan bevisa mig skyldig till synd, så säger det. Och alla är tysta. Och vid det tillfället så var Jesu bröder närvarande. Men det är några som kan bevisa en skyldig till synd, så är det ett syskon. De brukar ha sett de där värsta sidorna när man har varit liten och hållit på. Men i andra Korintherbrevet 5:21 så skriver Paulus så här. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han blev gjord till ett med synden. Han som inte hade någon. Och just därför så är det här det mest fruktansvärda brott som mänskligheten har begått. Just för att han var oskyldig. Alla andra hemskheter vi har begått är hemska i sig. Människan gör mycket ont. Men någonstans så finns där en extra dimension av att det här dessutom drabbade den som i sanning på djupet var helt syndfri. Han hade verkligen inte någon synd i sig. Han hade inte någonting som de kunde anklaga honom för. Det gick så långt att rådet, det judiska rådet, de 70 som styrde Israels nation, man kan säga motsvarigheten till deras riksdag. De försökte få honom dömd för hädelse. Men lyckades inte. I Markus 14:62 så anklagar de Jesus och frågar honom, för de har fört fram vittnen som ska försöka vittna mot Jesus. Och vittnessystemet gick till så på den tiden att först tog man in en person som skulle säga sitt vittnesbörd, sen tog man ut den första och tog in nästa som skulle då avlägga vittnesbörd om samma sak. Och då skulle de två vittnesbörden stämma överens med varann. Då kunde man dömas. Och de försökte föra fram falska vittnen. Och alla de här falska vittnena, de överensstämde inte alls. De försökte, men de misslyckades med att säga saker som stämde överens så att han skulle kunna bli dömd. Så de fick inte fram någonting. Inte ens med falska vittnesbörd lyckades de. Så till slut så ställer överste prästen frågan till Jesus. Är du Messias, den högste Gudens son? Och Jesus svarade: jag är. Ego eimi på grekiska, som blir en direkt översättning av hebreiskans Yahweh. Det namn som Gud gav sig själv till Mose. Jag är den jag är. När det återges, det stycket i Moseböckerna, i den grekiska översättningen av hebreiska till gamla testamentet, så används precis samma ord som Jesus säger här. Ego eimi, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma ibland himlens moln. Han citerar Daniels bok som alla visste var en förutsägelse om Messias som skulle komma. Människosonen som skulle födas och som skulle vara mer än en människa. Och efter det här river överste prästen sönder sina kläder och skriker åt honom. Och nu har ni dömt, nu behöver inga vittnen, för nu har han dömt sig själv. Ni hör hädelsen, han kallar sig för Guds son. Så att Jesus själv behövde till slut ge dem nyckeln för att han skulle kunna fullborda sitt verk på korset. Vi ska följa med Jesus genom Johannes evangeliet och se vad som händer. Vi kommer in i historien när judarna har tagit med honom ifrån rådet och det här förhöret till Pilatus. Därför att Israel var under ockupation och judarna hade inte rätt att utdela dödsstraff. De hade själva ansvar för att applicera sina egna lagar. De hade den friheten under ockupationsmakten. Men den så att säga sekulära makten, de vanliga liksom romerska lagarna och reglerna, där förbehöll sig romarna rätten att utöva myndighetsbruket. Så att dödsstraff kunde bara utdelas och utföras av ockupationsmakten, och därför så måste de få med sig Pilatus. De behöver ta med sig Jesus till honom. För han hade rätt att dela ut dödsstraff. Men han ville inte. I Johannes 18 från vers 28. Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig. De säger alltså inte ens vad han anklagas för. De bara försöker påskina att han är en förbrytare. De har inte ens någon rubrik för sitt åtal. Pilatus sa: ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade: vi har inte rätt att döda någon. Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Jesus hade ju själv talat till lärjungarna och sagt att människosonen ska överlämnas i hedningarnas händer eller syndarnas händer och dödas och på tredje dagen uppstå igen. Han hade själv profeterat om att det här skulle ske. Att han skulle överlämnas åt romarna, att de skulle utföra straffet. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: så du är judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa: jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike tillhör inte denna världen. Om mitt rike tillhörde denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Jesus väljer själv att gå korsets väg. Han var fullt medveten om vilken väg han skulle vandra och vad som skulle hända. Han hade fått det uppenbarat för sig genom den helige ande. Exakt hur det här skulle gå till. Han visste vilken väg han hade att gå. Och han hade frivilligt valt att lägga sitt liv i Faderns händer. Och utföra det verk som han var sänd att göra. I Getsemane så bad han: Herre, Fader, låt din vilja ske. Och inte min. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Pilatus är villrådig, han vet inte riktigt vad han ska göra. Han försöker att få ut någonting ur Jesus. Liksom. Antingen att han skulle kunna få fram någonting så att han kan döva sitt samvete och känna att ja, men det är nog okej att döma den här mannen. Eller att han ska kunna få ett försvar inför folket. Men Jesus ger honom inte den utvägen. Han har en roll att spela i det här dramat. Och han dömer sig själv i den rollen på grund av sin feghet. Han vågar inte göra det han egentligen innerst inne vet att han borde. Sen gick Pilatus ut igen till judarna och sa: jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropade de igen: inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Gisslingen föregick dödsstraffet. så här, redan där så har Pilatus egentligen inlett det straff som skulle leda till döden. Det hände ibland att de som gisslades inför en korsfästelse avled av själva misshandeln, var dödligt våld. Men Pilatus tänker att här kanske det räcker med, om jag liksom ger honom en ordentlig omgång så kanske de nöjer sig med det sen, så jag blir av med det här problemet. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud och hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa: var hälsad, judarnas konung. Och de gav honom örfilar. Sen gick Pilatus ut igen och sa till judarna: jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Här ger ju alltså Pilatus själv sig själv en dom att han har varit orättfärdig. Han har gisslat honom. Alltså en grov misshandel. Som sliter upp öppna sår på kroppen, och han har inte funnit honom skyldig till något. Han har låtit gissla en oskyldig. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sa: här är mannen. Så snart överste prästerna och deras folk fick se honom så ropade de: korsfäst, korsfäst. Det är samma folkmassa som på palmstöndan stod och ropade hosianna. Det är samma människor. Sådana är vi människor i förhållande till det rättfärdiga. Vi vänder väldigt snabbt. De ropade hosianna för att de trodde att konungen kom som skulle återupprätta Israel. Och nu ropar de korsfäst för att överste prästerna har fått med sig folket och uppviglat dem till att tänka att han hädat och att han egentligen bara är en människa som utgett sig för att vara något han inte är. Och som inte kommer att ge dem vad de vill ha. Och ibland tänker jag att du och jag kan lika gärna ha stått där i den där folkmassan och ropat. Sådana är vi ibland i vår mänsklighet, i våra tillkortakommanden. Att vi är med bland de där som står och skanderar och ropar. Pilatus sa: ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade: vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö eftersom han gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Den där oron, jag tror att det är i Lukas som man kan läsa om hur Pilatus hustru säger till honom att du ska inte ha något med den där mannen att göra. Hon hade drömt en dröm om Jesus och fått uppenbara för sig att han är rättfärdig. Det här kommer bli en dom över både henne själv och Pilatus om de låter judarna få som de vill och utdela det här straffet. Så han blir oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då: vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. Här rinner det över för Pilatus. Han trillar över på fel sida i rädsla för hotet om kejsaren. Han vill inte stöta sig med makten, han vill inte bita den hand som föder honom. Så han låter dem få sin vilja. Han vet att det här egentligen är fel, men han är av ren feghet eller bekvämlighet eller rädsla. Så låter han dem få som de vill. När Pilatus hörde de orden så lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunalen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: här ser ni er kung. Då ropade de: bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade: ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade: vi har ingen annan kung än kejsaren. Det är helt otänkbart att överste prästen för Israels folk ska deklarera att de har ingen annan kung än kejsaren. Romarna, den romerska makten som de hade avskytt, hatat så mycket. Guds folk som skulle ha Gud själv till sin kung står nu inför Guds son och väljer den ogudaktiga kejsaren, den världsliga makten, och förnekar totalt sin Gud. Faller så lågt som man kan komma och konstaterar: vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas, och de tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen, på hebreiska Golgata. Ordet kors här på grekiska betecknar egentligen en påle, ett tortyrredskap. Och det är inte historiskt fastställt hur korset egentligen såg ut, om det såg ut som vårt traditionella kors med två korslagda bjälkar, eller om det var format på något annat sätt. Men det man tror, och det som är mest sannolikt, det är att när de avrättade skulle transporteras ut till avrättningsplatsen så fick de bära tvärbjälken. Och att pålarna som de skulle sen resas upp på redan fanns där ute där de brukade sitta, så att säga. Men att man fick släpa på sin tvärbjälke. Och i sådana fall så har Jesus blivit fastbunden och fått den över ryggen och liksom lagt på hans axlar och fastbunden på händerna så att han inte kan ta emot sig om han faller. Och att han får släpa den där balken ut längs Via Dolorosa ut till Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan vad han själv sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Här uppfyller Pilatus en profetia om att Jesus är judarnas konung. Och han skriver det han skriver i liksom ett profetiskt hänseende, att han konstaterar själv: jag har skrivit det här, det blev som det blev. Men det blev innebar att på korset så står faktiskt Jesus sanna titel angiven, att han är judarnas konung. De korsfäste verkligen sin kung. Det var inte bara så att han utgav sig för att vara det, utan han var det verkligen i alla ordets bemärkelser. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Därför sa de till varandra: vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas: de delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det där kommer från psalm 22:19. Och om man går igenom och läser, det kan du gå hem och titta, googla om du vill, profetior som Jesus uppfyllde. Så är det hundratals av gammaltestamentliga referenser till Messias som han faktiskt uppfyller genom sitt liv. Det finns fullt med såna här små sprinklade över liksom hela gamla testamentet. Både i psalmerna och bland profeterna och i viss mån också i de historiska böckerna. Som Jesu liv uppfyller. Och det här är bara ett litet utav dem. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var gift med Klopas, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Så även på sitt yttersta så tänker Jesus på sin mor och sörjer för hennes försörjning. Han tar hand och ser till att hon blir omhändertagen när han inte längre finns kvar. Det var ju så på den tiden så var det liksom samhället helt och hållet patriarkalt, så att kvinnorna kunde inte äga eller försörja sig på eget bevåg, utan man var tvungen att liksom fungera antingen i äktenskapet eller om man var änka så var man väldigt utsatt. Det fanns liksom ingen försörjningsstöd. Så han ser till att Johannes tar henne till sig och tar hand om henne. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas så sa han: jag är törstig. Det stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet så sa han: det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Verket på korset var verkligen fullbordat. Det fanns ingenting mer som behövde göras. Ingenting behövde läggas till och ingenting kunde dras därifrån. Utan Jesus uppfyllde sitt uppdrag helt och fullt. Han fullbordade det fadern hade sänt honom att göra. Att återlösa åt sig ett folk. Att bära våra synder med sig upp på korset så att vi skulle kunna få förlåtelse genom hans försoningsverk. Och han vann där en seger, därför att efter uppståndelsen så har döden inte längre någon makt. Och den onde har inte längre något mandat att verka i den här världen. Tidigare i Johannes 14 tror jag det är, så kallar Jesus den onde för denna världens furste. Men så säger han att nu ska denna världens furste kastas ut. Och det är precis vad som sker på korset. Makten vrids ur åklagarens händer och därmed blir han utkastad. Han har inte längre någon legal rätt till att verka i den här världen. Därför att kravet som han kunde ställa på människorna, det blir cancellerat genom korset. Så för Guds folk så kan Gud säga att åklagare, du har ingen makt längre att anklaga. De är frikända. Guds folk är frikänt och friköpt. Och i förlängningen så kommer Gud kunna upprätta hela skapelsen genom det som skedde på korset. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Så bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sen på den andra. Det där gjorde man för att se till att dödsstraffet liksom verkligen gick i fullbordan. Så länge folk hade benen kvar så kunde man liksom trycka sig upp för att få ett extra andetag när belastningen blev för stor på kroppen. Men i och med att de bröt benen på dem så kunde de inte längre, då blev de hängande i bara armarna och dog snabbare. Och ibland så funderar ju folk liksom, men dog Jesus verkligen då? Blev det verkligen? Var han inte bara skendöd och låg där och sen verkade uppstå? Men det här var ju professionella soldater som tog hand om avrättningen med ansvar för sitt eget liv. Så att de såg till varje pris att det här blev gjort som det skulle. När de kom till Jesus och såg att han redan var död så krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han har talat sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska brytas på honom. Och på ett annat ställe heter det: de ska se på honom som de har genomborrat. Ytterligare exempel på de här profetorden som Jesus uppfyllde under sin tid i livet. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. Och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukar göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Han lades i en rikmans grav. Och det är anmärkningsvärt om man läser Jesaja 53 efter att ha läst Johannes evangeliet. Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägning. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. I den bilden kan man se människorna som står på stengården Gabbata och ropar korsfäst, korsfäst. Och Jesus som är misshandlad till oigenkännlighet, en smärtornas man. En väldigt tydlig bild som Jesaja ger av vad som skulle komma. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sitt mun. Likt ett lamm som förs bort för att slaktas och likt ett får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Han försvarade sig inte, varken inför rådet eller inför Pilatus. Han försökte inte komma undan, utan stod tyst och lät det ske som skulle ske med honom. Undan våld och dom blev han borttagen. Men vem i hans släkte tänker på detta? Ja, han rycktes bort från de levandes land och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Bland de rika kom han först när han var död. Han lades i en rikmans grav efter att han hade dött. Fast han ingen orätt hade gjort, fast en svek inte fanns i hans mun. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att hans bär deras missgärningar. Därför ska jag tilldela honom hans lott bland många. Med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Om man läser Jesaja 53 för mannen på gatan, kanske inte någon som är under 20, för då har man inte så mycket bibelkunskap kvar. Men om vi tar någon som är i min ålder, slumpvis vald på gatan och läser Jesaja 53 och frågar, vem är det här? Så säger nästan alla, ja, det är Jesus. Alla som känner till historien. Men Jesaja och bok skrevs 700 år innan Jesus levde. Hela påskdramat, allt som skedde hela påskhelgen var i Guds hand och i Guds rådslut. Det var utformat så som det behövde vara utformat. Och Gud hade bestämt vad som skulle ske. För att han har all makt, han har också all kunskap, han ser historien utifrån. Så Jesus uppfyllde de profetior som han skulle uppfylla. Han dog för dig och mig. Och på söndag morgon så kommer fortsättningen. Då kommer vändningen. Då kommer glädjeropet, han är uppstånden. För vi lämnar inte historien där i död och mörker. Den fortsätter ju. Hade historien slutat på långfredagens kväll så hade den ju inte varit en segerhistoria. Då hade det inte funnits någon glad påsk. På engelska kallas långfredagen för Good Friday. Det hade inte varit någon god fredag om det inte hade funnits en uppståndelse morgon på påsken. Så vi ska gå in och fira nattvard och minnas Jesu verk på korset. Men genom vi ser fram emot det som händer på påskdagens morgon. När vi får ropa han är uppstånden. Amen.